Vi hade Big Slam här i fredags. Så roligt att vara med på det. Det är alltså en ekumenisk ungdomskväll. Ett ungdomsevent för ungdomar i regionen. Där vi firar gudstjänst och där vi leker och käkar chips och allt möjligt. Om ni hittar lite ballonger som ligger, jag ser den där. Vi försökte städa lite, men det är många som har försökt städa sedan dess. Det var väldigt mycket. Vi lekte en rolig lek, man skulle sticka sönder ballonger för varandra och sådär. Folk sprang runt och bara hade kul. Men vi firar också gudstjänst. Och det är så härligt. Det var helt fullt här alltså av ungdomar från Vänersborg, Trollhättan, Brålanda. Uddevalla också tror jag. Och jag fick förmånen och jag var inbjuden att predika på den gudstjänsten. Och det är så roligt att få göra det. Och så hade vi förbön efteråt. Och det händer saker. Jag vill bara ge två korta vittnesbörd som bara påminner mig om hur god Gud är. Och hur värdefullt det är det vi håller på med. Jag har fått tillåtelse från Julia att dela en grej. För Julia som sitter där nere och vinkar lite just nu. Hon kom till mig under förbönen och sa: Johan, Vi måste be för henne där nere. Jag tror du ska be för henne, sa hon och pekade på en dam som satt där nere. En ledare, diakon va? Från Frändefors. Som inte jag känner, men som jag bara kände, ja det kan vi väl göra, tänkte jag. Men då får du följa med, sa jag till Julia, för det var ju du som fick det här ordet nu. Så vi gick ner till henne och sa, ja, ursäkta, men får vi be för dig? Julia här upplevde att vi skulle be för dig och jag kan vara med och be också. Ja, jättegärna, sa hon. Och så började vi be och jag fick en bild, lite ord till henne och så sa jag till Julia, har du fått något liksom? Och Julia bara delar ut en grej till henne och jag bara ser hur tårarna på henne, den här kvinnan, det bara rinner ner liksom. Och så fick vi be och välsigna och så frågade jag efteråt, ja, hur kändes det liksom? Ja, men jättebra, tack så jättemycket, sa hon. Det var rakt in, allt det ni sa, det var precis det jag behövde, det var rakt in i mitt hjärta. Och jag bara kände, wow, Gud använde Julia till att bara säga till henne, vi ska be för henne. Jag hade inte hört det, men Julia hade hört det. Det finns en ung generation som Gud vill använda. Och jag tror vi behöver uppmuntra det. Men det var så bra också, du kom och hämtade mig och så fick vi vara med tillsammans. Jag bara kände en sån förmån att få vara med i det Gud gör. Sen senare på kvällen nere på lyktan här, när det var lite efterhäng och sådär. Så var jag ner, kom jag ner och så satt en tjej där. Och Daniel satt och pratade med henne och så sa hon, eller liksom drog in mig där, i det samtalet lite så där. Och jag kände igen henne lite, men jag kom inte på vem det var först. Men så berättade hon att hon hade varit med på när vi hade läger ute på under coronatiden, minns ni den tiden? Då kunde vi inte vara på Sundsvik och ha läger med alla de andra kyrkor och så där. Men vi lyckades få till så vi hade läger ute på Karlsrogården 2 år. Och hon hade varit med på ett av de lägren. Hon sa, jag var ju med på det här lägret, vad heter det här på det här stället där ute liksom. Jag fick ju möta Gud där, sa hon. Du predikade och du berättade om hur du hade kommit till tro och sådär. Och sen bad ni. Och jag bara upplevde att Gud var där. Det var så starkt. Jag bara grät. Och det var sån upplevelse av att Gud var där. Kommer du ihåg det? Sa hon till mig. Ja, men jag kommer ihåg det. Ja, men det var ju massa folk som mötte Gud, sa hon. Och alla satt ju och grät sen. Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg det. Så, ja, det betydde jättemycket för mig. Men sen berättade hon hennes liv och haft lite upp- och nedgångar liksom, efter det. Och så för 2 månader sedan så hade det hänt grejer som på något sätt hade på nytt fört henne tillbaka till Gud. Hon hade fått ett kors bland annat av sin mormor. Och så sa hon, och då började jag tänka på den där händelsen igen och det där lägret. Så jag tänkte, jag kommer hit ikväll och är med. Jag var med där uppe nu, jag hörde när du snackade, sa hon. Och Gud håller på att göra något i henne liksom. Och vi fick väl signa, hon sa, och jag känner, den här kyrkan, det är mitt hem, sa hon. Hon har inte varit här på jättelänge. Men det är vackert. Det vi gör, det har betydelse. Ibland ser vi det inte direkt. Och ibland kan man undra vad händer, vad är folk och så vidare. Men Gud har sina vägar. Gud vill signa människor. Och det vi gör när vi talar om honom, när vi vittnar om Gud, berättar om Guds kärlek, när vi ber för människor, det har alltid en påverkan. Och det är gott. Så jag vill bara uppmuntra er med det. Fortsätt. Det tänker jag göra. En sak som jag upptäckte när jag förberedde den predikan som jag höll i fredags. Jag ska inte ha exakt samma predikan nu. Men det är att Gud är bäst på kurragömma. Visste ni det? Gud är ju bäst på allt. Så att man kan alltid gissa på Gud när man ska fråga vem som är bäst på någonting. Men det finns ett bibelord. om att Gud är bäst på kurragömma. I Jeremia 23 så står det så här: kan någon gömma sig så bra att inte jag kan hitta honom, säger Herren. Är jag inte den som uppfyller både himmel och jord, säger Herren. Här har ni det svart på vitt, eller rött på gult, att Gud är bäst på kurragömma. Han hittar dig var du än gömmer dig. Han är superbra på det. Och det här säger mig någonting, nämligen att Gud vill vara nära. Det är så Gud har visat sig genom historien, att han är en Gud som vill vara nära människor. Från första början i Edens lustgård så kan vi se hur Gud liksom gick promenader med Adam och Eva. Han var nära. Han var där tillsammans med dem. Det var liksom, det är vårt ursprung som mänsklighet, att leva i så nära relation till Gud så man kan gå en kvällspromenad. Sen kommer det där som kallas synd, fallet, där människan väljer att gå sin egen väg, inte lyda Guds bud utan käka den där frukten ni vet, och så hela allt kraschar. Och det är den värld vi känner till, där det finns ondska och död och massa skit liksom, som bara förstör. Men direkt efter det så de försöker ju gömma sig, eller hur? Adam och Eva, de skäms för vad de har gjort, de gömmer sig, men Gud är ju bäst på att gömma sig. Han hittar dem ganska snabbt och ropar fram dem liksom, för han vill fortfarande vara nära trots synden. Men nu behövs det andra sätt, och Gud hittar sätt liksom. De får skyla sig och de börjar offra, det hade inte skett innan. Och massa olika saker för att på något sätt kunna ändå ha en närhet till den heliga guden trots att synden bor i människan. För det är det som är det stora problemet. Gud är helig och helighet och synd kan inte samexistera. Och i Gamla testamentet så ser vi hur Gud hittar, han väljer ut människor, han letar upp folk och så säger han: dig vill jag använda, ditt folk vill jag använda. Och så bygger de ett tält först åt Gud, och sen bygger de det här stora huset, templet, stenar som fogas samman. Inte bara som, eller inte för att det ska vara en symbol på titta vad mäktigt vi kan bygga, eller här inne kan vi vara och tillbe som en kyrka, utan de tänkte att, eller det var så att där inne bor Gud. Gud är där närvarande bland sitt folk. Det är det som skiljer oss från alla andra folk, sa hebreerna. För Gud bor ibland oss. Han är här på jorden, i templet. Han finns här, nära sitt folk. För Gud är en Gud som vill vara nära. Och sen kommer Jesus. Och det blir så oerhört påtagligt. Vi kommer snart gå in i adventstiden. Och sen kommer vi till julen. Och vi får på nytt sjunga de här sångerna. Och påminna oss om att Gud själv blev människa och föddes som en liten bebis. Och delade våra livsvillkor. Vandrade med oss under 30 års tid cirka. Han var verkligen, Gud var påtagligt här. Och alla som fanns i det området kunde se det. De kunde ta på honom. De kunde krama honom. De kunde följa honom. De kunde lyssna på honom. Gud vill vara nära. Och det är för en tid som Jesus är här på det sättet. Men sen säger han, det kommer någonting ännu bättre. Jag ska lämna er och det är bra för er. För ni ska få en annan hjälpare. Ni ska få den helige ande. Och sen kommer hela apostlagärningarna som vi har läst. Liksom, om hur Gud fortsätter vara nära. Fast nu genom sin församling. Gud bor i sin församling. Ni är levande stenar sammanfogade till ett heligt tempel. Där Gud vill bo. Han bor ibland oss. Gud vill vara nära. Och sen kan vi läsa slutet av berättelsen. Och Jesus talar också mycket om slutet och det som ska komma. Jesus kommer komma tillbaka för att bli allt i alla. För att få den här ultimata närheten mellan människa och Gud. Det vi kallar himmel. Det kommer, vänner. Det kommer. Och en del i att komma dit, det är Guds dom. Det kommer en dom och sen kommer ny himmel och ny jord. Och idag är det domsöndagen, eller Kristus konungens dag som det också kallas. Och för att fredsriket ska kunna komma, för att Gud ska kunna bli allt i alla, då måste synden få sin slutgiltiga dom. Då måste ondska, synd och till slut även döden dömas. Och det är en allvarlig händelse. En som går på djupet och något som berör oss alla. För syndens gift har ju genomsyrat precis hela mänskligheten. Och därför måste vi alla rannsaka oss själva. Vad finns i mitt hjärta? Ibland kan jag tycka att det är svårt att predika om det här, för att det är så lätt. Den här distansen blir så tydlig. Här står jag ensam på en plattform och talar om dom till er som sitter här. Men vi sitter ju i samma båt. Jag skulle lika gärna kunna sitta här tillsammans. Alltså, det här är ju, det gäller oss alla på samma sätt. Vi är alla lika inför Gud. Det är Gud som dömer oss. Och hans dom är rättvis. Men den är också kärleksfull. Men Jesus berättar en ganska dramatisk berättelse i Matteus 13. Då säger han så här. Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt så drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Det är en jättedramatisk bild, eller hur? Jesus berättade det här långt innan det fanns liksom YouTube eller annat där man kunde visa massa grejer. Han berättar på ett sätt så att det bara hugger tag i människor, eller hur? Det kommer bli en dag där de onda ska skiljas från de rättfärdiga i olika högar. Som fiskar som man liksom kastar bort de dåliga. Det är allvar. Våra hjärtans uppsåt är viktiga. Och Gud är ju bäst på att kunna gömma. Vilket innebär att vi kan inte gömma någonting för honom. Eller hur? Allt det som finns i våra hjärtan, det ser ju Gud. Inför varandra kan vi ha dolda agendor och vi kan ha saker som vi inte berättar och vi kan ha, eller hur? Men inför Gud, det går ju inte. Han hittar det. Vad jag har sagt om andra människor, vad jag har tänkt om andra människor, vad jag har viskat bakom ryggen. Bygger jag upp gemenskap eller skapar jag polarisering? Vilka motiv finns i mitt hjärta? Är det bara egen vinning? Är det att ha rätt till varje pris? Är det att skaffa mig makt? Vi måste alla fundera på vilken kultur vi bygger. Vad vårt handlande, våra ord och våra tankar gör med vår omgivning. För det kommer en dag då vi alla står inför Gud och inför hans dom. Men jag skulle vilja säga så här, jag tror inte att Gud vill komma nära för att döma. Han önskar att han skulle kunna komma nära för att istället få förlåta. Och det är därför domen dröjer, tror jag. Eller det står så i Guds ord. Det är för vår skull han dröjer med att komma tillbaka. Han vill komma nära för att rädda, för att förlåta, för att upprätta. Människan är Guds skapelse. Han älskar oss. Han älskar dig. Oavsett vad du bär på, oavsett vad du har gått igenom. Han älskar dig. Och han vill förlåta och upprätta. Genom Jesus, genom korset, så blir allting nytt. På ett sätt så har Gud redan föregripit sin egen dom genom att lägga domen på sin egen son. Han dog i vårt ställe, det är det vi säger. Han tog på sig våra brister, våra fel, våran synd. Och det där behöver vi gång på gång återkomma till. Jesus, korset, är på riktigt räddningen. Och eftersom Gud är en Gud som vill komma nära oss, så tror jag att ju närmare vi låter Gud komma i våra liv, desto tryggare kan vi känna oss. Ju närmare vi lever Kristus och korsets sanning, ju mer kan de här orden om dom och så också få oss att känna, ja, men tack Gud, jag vet att jag har mitt hjärta i dig. När jag döms så kommer du se Kristus, för Kristus bor i mig. Ju mer du överlåter dig till Kristus, ju mer kommer du se att i mig själv, nej, det har jag inget att komma med inför Gud. Men med Kristus så kan jag vara trygg. Tänk att komma till en dag när man likt Paulus skulle kunna säga, nu är det inte längre jag som lever, utan Kristus lever i mig. Wow. Då är man nära Gud. Då är man nära Faderns kärlek. Och han har ju också gett oss en vägvisare, eller hur? En vägledare för att undvika domen. Eller undvika en fällande dom. Nämligen den helige ande som ska upplysa oss om hela sanningen. Som ska visa oss och lära oss också. Ge oss den kraft vi behöver för att förvandlas. Både i handlingar, tankar och ord. Jag ska läsa lite från Galaterbrevet 5. Ett av mina favoritställen i Bibeln. Jag läser från Galaterbrevet 5:13-26. Det här är liksom när Paulus försöker sätta ord på hur kan vi leva ett liv så att vi inte behöver leva i oro för domen. Så att vi redan nu kan börja liksom förvandla våra hjärtan. Och då talar han om anden och köttet. Två liksom storheter, två krafter som på något sätt slåss i oss och om oss. Vår kötsliga natur, alltså det som är fallet, det som är trasigt i oss. Och den andliga naturen som är det nya livet, den nya människan när vi blir födda på nytt i Kristus. Då säger han så här, syskon, ni är kallade till frihet. Men utnyttja inte friheten till att följa er gamla människas natur, utan tjäna varandra i kärlek. Detta bud sammanfattar hela lagen. Du ska älska din medmänniska som dig själv. Men om ni istället sårar och gör varandra illa, se då till att ni inte uppslukas av varandra. Jag uppmanar er därför att låta anden leda er så att ni inte ger efter för de begär som finns i er mänskliga natur. Den mänskliga naturen vill sätta sig emot anden och anden mot den mänskliga naturen. Ja, mänsklig natur står det här, jag sa kött, det står det i vissa översättningar. Kötslig natur, mänsklig natur, samma sak. Dessa står nämligen mot varandra och hindrar er att göra det ni vill. Men om anden får leda er är ni inte längre under lagen. Vad den mänskliga naturen åstadkommer, det är lätt att se. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, magi, fiendeskap, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, falska läror, maktkamp, fylleri, vilda fester och mycket annat. Jag vill varna er än en gång. Den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Här talar han om domen. Men, nu kommer hoppet. I oss själva, om vi ger efter, så är det där vi hamnar på något sätt, i det han precis har beskrivit. Men, och det är ett viktigt men, andens frukt, det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Lagen är inte mot sådant. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i anden ska vi också låta anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. Han talar om den kötsliga naturen, den mänskliga naturen och andens frukter och sätter dem i kontrast till varandra och säger: det är den här kulturen ni ska bygga. Det som bygger på anden, på kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, ödmjukhet, godhet och självbehärskning. Och vi har fått anden, vänner. Sök anden. För det blir som ett, ja, men att vi redan nu börjar bearbeta våra hjärtan inför domen. Och när det blir fel, när vi hamnar i det där gamla, ja, men då finns det alltid en väg tillbaka. Be Gud om förlåtelse. Gå ner på knä och säg: Herre, förlåt. Jag sa något som var fel. Jag tänkte något som var ont i mitt hjärta. Förlåt mig, Herre. Första Korinthierbrevet 15:22-28. Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning först Kristus och därefter vid hans ankomst de som tillhör honom. Och Kristus har ju redan fått nytt liv, eller hur? Han dog, var död i 3 dagar men uppstod igen. Det är redan gjort. Och vid hans ankomst, alltså när han kommer tillbaks igen, då ska de som tillhör honom också få nytt liv genom honom. Sen kommer slutet. När han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Jesus talar nästan bara om Guds rike. Och han säger: Guds rike är inom er, säger han till dem som tror och har tagit emot den helige Ande. Och vi är en del av Guds rike, vi är med och sprider Guds rike. Och när slutet kommer, då kommer han tillbaka för att lämna över det riket som har börjat byggas här på jorden till Fadern. Till Gud. Då har han, alltså Jesus, förintat varje välde och varje makt och kraft. För han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Och den sista fienden som förintas, det är döden. För allt har han lagt under sina fötter. Och när det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Det vill säga Fadern. Men när allt har lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom. Så att Gud blir allt överallt. Gud vill komma nära, sa jag i början. Och ser ni att slutet på allt, det handlar om att Gud vill bli allt, överallt. Men det finns en dom och det finns en... Han delar upp, eller hur? Några måste dö och sen ska till och med döden förintas. Men de som är hans, de som är del av riket, de som har vänt om, de som har andens sinnelag, kommer att vara med i det rike som överlämnas åt Fadern. Det som blir den nya himlen, den nya jorden. Och där Gud kommer regera för evigt och vara allt, överallt. Han vill komma så nära. Så låt den här dagen, den här veckan vara en tid av rannsakan. Låt ljuset få nå in i ditt mörker. Låt Guds godhet förlåta det onda i dig och mig. Det här, jag predikar lika mycket till mig själv. Så tro inte något annat. Bestäm dig. Och jag ska bestämma mig för att vara med och bygga upp. Tala gott om andra. Att be för mina fiender. Låt Gud komma nära genom Jesus. I den helige andes kraft. Han är bäst på kurragömma. Och han kan hitta längst in i ditt hjärtas uppsåt. Och om du låter honom så kan han hela, förlåta och förnya det som finns där.